Ja, hörni, ni. Jag är jätteglad att ni är här allihopa, men det här är jättesvårt. Jag har hållit på och förberett mig och tänkt och det här skulle jag vilja säga och det här skulle jag vilja säga. Och till slut så tänkte jag ju, nej. Så nu blir det fritt från hjärtat istället. Julia, jag skulle vilja att du tar upp jobb 28:28. Där står det så här. Till människan sa han att frukta Herren, det är vishet. Att sky det onda är insikt. Eller en annan översättning säger kunskap. Alltså, nu har jag varit här i 10 år ungefär. Och det här är ett viktigt bibelord för mig. Att frukta Herren. Det är inte så att jag tror att du och jag behöver vara skräckslagna och livrädda. Men jag tror att frukta Herren betyder att vi behöver ha respekt. Det betyder att jag behöver ha respekt för vad Gud säger, tycker och tänker. Och därför är det han har talat från himlen som finns i den här boken det som faktiskt jag har mest respekt för av allt. Vet, jag har inte så stor respekt för Putin. Och inte för Trump heller. Och faktiskt inte för Stefan Löfven särskilt mycket heller. Alltså, jag har respekt för hans ämbete och det han kan fatta beslut om. Men vad han tycker och tänker och bestämmer är inte livsavgörande för mig, utan det som står här är det. Och det hör ihop med att det Gud har tänkt för den här jorden, det är ett framtidsscenario som i slutändan blir bra. Vilket man inte kan säga varken om Putin eller Trump. Så därför så är att frukta Herren, och det betyder att jag inte vågar säga vad som helst eller göra vad som helst eller uppföra mig hur som helst eller gå vart som helst eller göra saker som jag uppfattar. Det här är inte Guds vilja. Så därför att frukta Herren, det är vishet. Egentligen tänker jag att det kanske inte är så populärt att tänka så i vår tid. För vi är ju individualister och individualister tycker att jag är normen i tillvaron. Det vill säga att det jag tänker och tycker och känner och vill, det är liksom det som gäller. Det är min Gud. Men för en kristen människa och för mig som kallar mig kristen, så är att frukta Herren större än mitt eget känsloliv eller tyckande och täckande i största allmänhet. Och det är också skälet till att jag vill sky det onda. Ibland så är det onda väldigt, det är väldigt subtilt. Det kan låta bra, men vara ganska dåligt i slutändan. Det kan ju låta bra nu när dödshjälpsdebatten är i full gång. Att man ska hjälpa den som är sjuk eller svag att slippa lida. Det låter bra, eller hur? Men i slutändan så är livet heligt. Och jag är inte så bombsäker på att det är bra. För det kan i slutändan bli så att det blir ett sluttande plan. Det vill säga, vem som helst som någon gång har yttrat det vore bättre att dö kan hamna där. Eller jag tänker, vi är tillbaka på medeltiden med ättestupan. Den som inte betyder något eller kan göra något. Den som inte är tillräckligt produktiv, den slänger vi ut utanför stupet. Så jag tänker, vi ska inte gå tillbaka dit. Och jag tror inte heller att det är Guds vilja. Gud är den som har makten över liv och död och det är jag tacksam för. Så det var ett litet exempel på att sky det onda, att inte låta sig luras av det som låter bra men som i slutändan kan bli ganska dåligt. Sen skulle jag vilja, Julia, att du tar upp andra Timotebrevet. Och nu vänder jag mig till alla er som är föräldrar. Det här är Paulus som säger: jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig, Timoteus, och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Eunike. Jag är viss om att den också finns hos dig. Alla ni som är föräldrar och som har barn, små barn, större barn, tro inte att bara för att du sätter ditt barn i en kristen aktivitet så kommer de per automatik att fortsätta som kristna. Hörde ni vad jag sa? Tro inte det. Utan den här bibeltexten, det här är Paulus som säger till Timoteus: det viktigaste för ett barn är det att se dem som man har en nära relation med, att de faktiskt utövar tro. Det vill säga att de hemma plockar fram en bibel och läser. Att man hemma tillsammans lär sig att be. Att man hemma får se att vi ber. Det är viktigare än någonting annat. I torsdag så satt jag och tittade på statistik. Och jag vänder mig fortfarande till er som är föräldrar. Ja, naturligtvis till alla andra också. Men jag satt och tittade på statistik. Och då är det så här att man ibland kan man snöa in på nördstatistik. Och då tittade jag på Falun. Hur den såg ut, den lilla staden Falun. Och jag gjorde det här tillsammans med några kollegor, så jag var inte ensam och nördade. Men vi tittade på staden Falun. Och för 15 år sedan ungefär i Falun så hade man i pingstförsamlingen i Falun 3 ungdomar. Och då hänvisade man de 3 ungdomarna till EFK-församlingen som är en grannförsamling. Det har slutat med att föräldrarna till de tonåringarna och far- och morföräldrarna till de tonåringarna också har flyttat till Lugnets kyrka, vilket gör att pingstkyrkan i Falun håller på att gå i putten. Och då kan man tycka att Falun är litet, så det behövs inte så många frikyrkor där. Men för mig är det så här att det här är en sanning som behöver upprätthållas jämt. Man måste satsa på barn och på ungdomar. Det är förutsättningen för framtiden. Det går inte att tänka att någon annan får ta det, utan vi måste ta det. Dennis har en syster som bor på Hönö, Betelförsamlingen i Hönö, lät för 15 år sedan missionskyrkan ha en konfirmationsundervisning som de hänvisade alla sina ungdomar till. Idag finns det inga unga kvar. Alla som tittade på gudstjänsten från Hönö såg att det var för det mesta 65 och uppåt. Och de har ingen framtid. Så jag tänker att man ska vara noga med att ta sig an de unga här på Värmdö. För här på Värmdö är vi. Eller? Vi på Värmdö är här. Det är här våra barn och våra unga växer upp. Och jag tycker att det här är ett jätteviktigt bibelord. För det säger att tron går vidare i generationer under förutsättning att den utövas synligt för nästa generation, så att det blir en grund att stå på. Så går vi till Galaterbrevets 6 och från den 7 versen, där står det så här: tänk nu på allt jag har sagt innan. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. Den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Alltså, den här texten har jag läst hur många gånger som helst. Och det kanske flera av er också har gjort. Men om vi börjar med den första delen. Gud lurar man inte. Alltså, det är alltid så att det jag sår, det får jag skörda. Det vill säga, mina handlingar idag kommer att ge konsekvens imorgon. Därför är det precis som Per sa i början, att det som driver oss idag kommer att avgöra vår framtid. Och det här är ju jätteviktigt, för ibland tänker jag att människor tänker att ja, men det blir som det blir. Men så står det inte i Guds ord, och om du tänker efter så har det aldrig varit så. Utan de beslut jag fattar idag, de avgör var jag befinner mig imorgon och i framtiden. Så om du känner att jag vill leva för Gud, då är det faktiskt så att du behöver fatta beslut om det idag och imorgon och nästa dag. Och sen låta det vara ditt utgångsläge när du går framåt. För det är aldrig så att man får skörda någonting som man inte har sått. Det är ju logiskt, eller hur? Det finns ingen bonde här, eller hur Mats? Du som är bonde. Det är ingen som är bonde här på Värmdö som stoppar ner någonting annat i jorden än det man vill skörda när hösten kommer. Alltså, det går ju inte. Jag kan ju aldrig få någonting som jag inte vill ha om jag lägger ner fel. Så menar jag inte naturligtvis. Utan jag menar att det man lägger ner, det är det man får när hösten kommer. Och så är det också, och den här är lite konstig. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. I Bibeln så är kött det här själviska, egen jaget som bara tänker på sig själv och som bara kör i botten. Det betyder kött. Och då kommer man också att skörda förgängelse. Den som sår i anden, det vill säga liv, den kommer att skörda evigt liv ur anden. Och så fortsätter vi då. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Den här lilla versen säger jättemycket, för Paulus som har skrivit den här, han insåg att det finns en risk. Hör du? Att det finns en risk att vi tröttnar. Oj, oj, oj. Vad det är lätt ibland att tröttna. Tröttna på att fortsätta, tröttna på att göra det jag behöver göra. Alltså, hur många av oss har inte tröttnat på att städa? Hur många som helst. Och ändå så vet vi att vi behöver städa. Vi kan liksom aldrig tröttna på det ordentligt. Vi kan aldrig tröttna så mycket så att vi slutar. Och det är lite så Paulus menar här. Risken att vi ska tröttna på att göra det som är rätt. Lite intressant att det står rätt, eller hur? Att det inte står gott, utan att det står rätt. Och då är vi tillbaka till den vishet som Guds ord säger, som jag har att förhålla mig till. Det vill säga, jag behöver veta vad som är rätt och sen fortsätta göra det och inte tröttna. För när tiden är inne får vi skörda, och så kommer det igen, bara vi inte ger upp. Jag tror att Paulus var väldigt övertygad om att den här verkligheten som vi lever i, den kan vara så pressande att vi ger upp. Och därför så är han så noggrann med att tala till dem i Galatien om att vi ska inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda vad vi inte ger upp. Hörrni, under de här 10 åren som jag har varit här så har mitt högsta önskan varit att den här församlingen ska bli en fri, öppen, frisk och sund församling som förstår att de här bibelorden som kan verka lite småtorra, lite sådär ryckta ur sitt sammanhang, att de faktiskt kan avgöra framtiden. Jag önskar av hela mitt hjärta att trots att inte jag fortsätter att vara föreståndare här, så ska ni hålla fast vid det vi har beslutat om. Att vara en öppen, frisk, fri församling. Och att vi i den här friska, fria församlingen ska få uppleva Guds kraft. Och Guds kraft behöver varje människa. Jag vet inte vem du är som sitter här. Jag vet inte om du i ditt liv känner att du behöver kraft. Men jag behöver det. Och jag är ganska säker på att många av oss behöver kraft. Inte egen kraft som bara som kommer ur vårt eget inre. Utan kraft ifrån något som är större. Och sen är jag övertygad om att vi ska älska Värmdö från botten till toppen. Är ni med? Bibeln säger så här att det finns ingen rättfärdig som inte tar sig an den fattige, främlingen, den faderlösa och änkan. Det betyder att det är de svaga som gör oss rättfärdiga som församling när vi tar oss an de svaga. Och det har vi försökt. Vi har försökt göra så gott vi kan. Och i min värld så ska vi samarbeta med hela den kyrkliga världen. Men vi ska också samarbeta med samhället om att göra det som är rätt. Och då är det någon som säger, ja men vad har vi ut av det? Ja, det har vi ingen aning om. Men vi blir rättfärdiga inför Gud. Och det är viktigare än någonting annat. För visst var det så att frukta Gud är vishet. Eller hur? Frukta Gud är vishet. Och att sky det onda. Det onda kommer alltid att vilja göra allting litet. Är ni med? Det kommer att vilja sluta församlingen så att den blir liten. Och så att det blir liksom bara vi och dem. Det är ett djävulskt drag som vi inte ska ha i Skärgårdskyrkan. Och som ni måste hjälpas åt med att faktiskt aldrig bli en sluten gemenskap. För det slutna blir sekteristiskt och det ska vi inte vara med om. Utan vi ska vara en öppen och fri församling som samarbetar och som tar oss an de svaga. För det är det som är rätt. Och vi ska aldrig tröttna på att göra det som är rätt. För när tiden är inne så får vi skörda. Bara vi inte ger upp. Och det där ordet tiden, va? Det är ju det jobbiga i det här. Fy vad jobbigt det är med tiden. Att inte vi har kontroll på tiden. Vad säger ni om det? Det vore väl otroligt skönt om vi kunde kontrollera tiden. Men ingen av oss i det här rummet kan kontrollera den tid som Gud verkar. Utan han verkar i sin tid. Det finns ett bibliskt begrepp som heter när tiden var inne. Och den tiden har himlen kontroll över, men vi har inte kontroll över det. Och därför säger Paulus, låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. När tiden är inne får vi skörda bara vi inte ger upp. Jag älskar, mitt älsklingsbibelord finns i Johannes 3 och inte 16. Lura er, luring. Alla kan 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Men i den 17 versen, det är min älsklingstext. Där står det så här. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Hänger ni med? Vi är här som en räddningsbåt. Vi är här som världsförbättrare. Vi är här som att tänka gott om framtiden. Inte att tänka undergång utan tänka gott. Men förutsättningen är att frukta Gud och fly det onda. Du vet att det är så här att Gud, han sitter på tronen i himlen. Alltså den plats där han bor. Bredvid honom sitter sonen, han som dog. Och han ber för oss dag och natt, säger Guds ord. Han ber dag och natt, det vill säga det pågår en förbön för dig och för mig. Inte bara de kristna, utan för alla. Det pågår en förbön i himlen för oss. Och en förbön betyder att man ber för någon annan. Här på jorden där vi befinner oss finns den helige ande. Den helige ande är bra, för han kan befinna sig på många platser samtidigt. För han är en ande som tar plats i ett människohjärta. Och när en människa vänder sig till Gud, för Gud säger att alla människor har gått bort ifrån honom. Om vi säger att Gud är där, eller nej, där, det är den där högtalaren där, det är Gud. Om vi säger att han är där, så säger Bibeln att alla har gått bort ifrån honom. Så kommer han genom sin helige ande att föda mig på nytt. Så att jag blir en förvandlad människa. Inte så att jag börjar se förvandlad ut i den meningen att jag ändrar utseende. Utan inifrån gör han mig ny. Och det är det som vi brukar kalla att bli ett Guds barn. Av tacksamhet för detta fantastiska att jag blir ett Guds barn, så väljer jag att överlämna mig i dopet. Och då står det att Gud genom sin ande vill leda mig dag och natt. Och det vill jag uppmana er till, att aldrig lämna. Och framförallt att tro att detta är sant. För om det är sant, då behöver du aldrig oroa dig för att han ska lämna dig. För han bor i dig. Är ni med? Så gå aldrig och tro att du är ensam. Han är alltid med. Det fanns en gammal predikant i pingströrelsen som hette Bertil Olingdal. Han sa alltid att även den som har överlämnat sitt liv åt Gud kan ju gå bort och gå vilse. Men då ska man veta att han står närmast bakom dig. Så när du vänder dig om så är det hans ögon du ser. Vackert, eller hur? Det är det vi tror. Det är det vi vill dela med oss av. Det är det som ger hopp för framtiden. Det är det som ger hopp i den här tiden vi lever. Och du, Bibeln säger så här. Gud ville ditt liv innan du ens var till, visste han vem du var. Han skrev in alla dina dagar i sin bok. Innan en enda av de dagarna har kommit i ditt liv. Så står det i psalm 139 och 16. Alltså, du är inget misstag. Du är inget problem, utan ur Guds ögon så är du en ögonsten. Och som hans ögonsten vill han hålla dig i sin hand. Så glöm aldrig det. Vänd dig till honom, för han kommer att gå med dig hela vägen. I Jesu namn. Amen. Herre, nu tackar jag dig för att vi får vara samlade. Tack för att ditt folk över hela jorden är samlade den här dagen och prisar och upphöjer dig för att det finns hopp för framtiden, för att det finns möjligheter, för att det finns saker som du kan göra som vi inte kan göra. Vi vill tacka dig för det. Du ser att vi oroar oss för Mellanöstern, för vad som händer i Latinamerika, vad som händer i hela vår värld runt omkring, där människor idag bara ropar ut sin förtvivlan. Men Herre, vi tackar dig för att du har inte övergivit din jord, utan du finns här och du griper in när tiden är inne. Och Herre, när vi har svårt med det där att du håller i tiden, det är du som har kontroll, så tackar dig för att du hjälper oss att vila i dig. Herre, jag tror att du vill välsigna var och en som är här. Jag vill att du välsignar alla mina vänner som är här, varenda en. Oavsett hur väl vi känner varann eller inte känner varann, så be om din välsignelse över var och en. Det står i ditt ord att din välsignelse är verksam och levande. Det står att den går att sitta på, sova på, stå på. Att den går att leva på. Och jag tackar dig för att den välsignelsen önskar jag var och en. I Jesu namn. Amen.